Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-snack. Ja, och idag har vi verkligen mycket att prata om efter att UFC 259 levererade allt möjligt. Paul Edvaye här med
Sab Sabba
och
Asha.
Ja, men snyggt. Nu är hela trion enad här inne och nu gör vi oss redo för att diskutera massa MMA. Så jag viker upp fightcardet.
Oj, oj, oj.
Sådär.
Get down to business.
Ja, då ska vi börja prata om Livino. Nej, jag skojar bara. Vi börjar såklart med Jan Blachowicz och Israel Adesanya. Adesanya klev upp en viktklass, provade på att bli champ. Det gick inte riktigt som det var planerat. Vi pratade om det förra eventet. Jag lutade åt Adesanya, men egentligen mer åt Jan. Men
I told you guys.
Kung Janne.
Ja.
Ja, nej. Det var ja, jag sa det förra podden hur det skulle gå till, och det gick i princip till så. De började väldigt tekniskt från Adesanya, men jag tyckte, alltså, jag lyssnade ju på amerikanska kommentatorerna och sen bytte jag, för de var så partiska att det var, alltså, det var löjligt att så här, jag bara, men Jan träffar ju, och ändå bara no, he's getting outstruck, och så här, så jag hade ändå Jan vinnare i alla ronder förutom en.
Aha, du hade det till och med.
Jag hade det.
Fyra ronder, alltså.
Fyra ronder. Varav jag tycker första var den som var jämnast utav dem. Men jag tyckte att han träffade mest på fötterna. Och att, hur säger vi? Alltså, det var väldigt tekniskt. Jag tycker också att han började väldigt awkward, för jag tänkte så här, börjar han göra det här till en teknisk match, det här kan inte sluta bra. Men sen såg jag lite strategin i det han gjorde, att han började stående för att ta bort det här momentet han alltid kan ta ner, vilket han gjorde i de andra matcherna. Det var som jag sa innan, det är en större man. Adesanya kommer ha svårt att ta sig därifrån. Han är ingen super scrambler liksom, och ja, det talade sitt egna språk, tycker jag, det som hände. Och jag är så glad för Janne här att, som han sa själv, put some respect on my name liksom. Och nu har jag lärt mig att det är Blachowicz. Till alla jag som har hatat på jag uttalat dem. Men jag tycker att Janek, alltså, det var ganska, säger vi, det var ingen jämn match, tycker jag inte heller.
Jämn tycker jag det var. Nu ska jag bara säga att jag var inte här på förra podden, men jag satt alltså själv i mitt vardagsrum och tippade alla matcher och hade alla rätt, hade jag. Så att, jag ville bara put it out there. Jag tycker det var en jämn fight, och jag hade till och med kunnat se det gå åt båda hållen. Jag har inte kollat om den. Det var liksom känslan efter att man har jobbat två galor liksom, och så att helt så hundra i huvudet var man väl inte. Men för mig var det så, rond ett var jämn och jag lutade Janne i den ronden, och sen tog ju Janne de två sista. Sen tycker jag inte det var någon 10-8, så att domarsiffrorna var ju jättemärkliga, var de ju.
Det var jättekonstigt att den sista ronden var 10-8 och 2, det får inte jag ihop alls. Alltså, okej, om hela ronden hade varit Janne på topp, men det var det ju inte. Det var från mitten av matchen, och det vet jag inte om jag tycker förtjänar en 10-8.
Nej.
Det var ju, han slängde ju jättemycket slag sista sekunderna, men
jag tror att det är att han fick mer rena träffar som domarna dömde på, att liksom man såg att Adesanya sparkade mycket, men han träffade armarna på Jan, medan när Jan slängde knytnävarna så blev det oftast träff, och man såg Adesanyas huvud liksom svingas bak för varje träff, och jag tror det var det också som gjorde att de domarna dömde just de ronderna på det sättet de gjorde, att det blev cleanare träffar liksom, om man jämför med Adesanyas träffar, som var också ett par stycken i matchen, men jag tycker Jan hade mera, i alla fall att man la märke till dem mer. Men det är svårt att se matchen liksom. Alla var ju så inställda på att Adesanya skulle vinna och ser allt han gör, och så ser man inte det som Jan gör, och så jag tror man måste se om den här matchen ett par gånger för att få en rättvis bedömning.
Det tror jag också, 100%. Nu är man ju tillbaka här med poängsystemet som aldrig funkar, och det går inte att göra något som är rätt där, men det blir ju så här, för att 10-8 ska ju ges när det liksom är, när det inte är en close margin, alltså det är tydligt vem som är rondvinnare, men då blir det så kanske att man jämför med tidigare ronder också. Förra ronden, det var jämn, och sen nu är det ju tydligt, han ligger ju på han i 2 minuter liksom, och så kan det bli att domarna dömer på det viset. Men det är ju så märkligt när liksom en takedown och lite ground control, och vad var det mot slutet så började han få in lite sköna träffar, men det var inte som att han liksom låg i 2 minuter och bankade sönder.
Nej, nej.
Och ändå så blir det en 10-8. Samtidigt kan man se ronder när någon till och med blir droppad och ändå inte, så är det inte en 10-8. Så att strikingen och grapplingen, jag ser ganska stora skillnader ofta hur man delar ut 10-8, för det kan ju bli tydligare för domarna när det just är någon som har top control liksom. Mm. Så det är ju någonting man får titta på med poängsystemet, men så är det ju alltid liksom.
Ja, jag kan säga, när jag kommenterade den matchen, alltså jag kan inte minnas en gång då jag har varit så trött vid en huvudmatch. Nej, men alltså det var ett skämt.
Ja.
Det brukar vara lugnt för mig, det brukar verkligen inte vara något problem, men den här natten alltså, det var 2-3 gånger där jag helt tappade fokus totalt. Jag fick ställa mig upp och jag tror att jag till och med var tvungen att hoppa några gånger bara för att få igång energin i kroppen. Och då blir det svårt när matchen är så som den är, där det inte är att någon tar totala taktpinnen, så blir det blev nästan så här svårt att särskilja. Vad fan är det egentligen som tar pinnen? Men kul att du kunde se den på morgonen med nyvakna.
Ja, det var nyvakna, utvilad och liksom 2 kaffe i kroppen och tittade jag på den. Nej, men det var ju det här. Jag tycker ändå att liksom, Jan gjorde väldigt bra ifrån sig stående. Jag tror att alla räknade ut han också, att så, han har ingen chans, att jag kommer trolla upp han liksom. Och helt plötsligt kommer han och är med på allt som sker och liksom checkar sparkarna och är med på det som sker. Han har liksom, blicken är där och han är vass. Och när han väl började släppa händerna, vilket jag tycker han borde börja gjort mera från första ronden, så får han träff. Och jag tror att Adesanya hade svårt med att mäta distansen, att så här, oh, men han träffar ju mig när jag tror att jag kan flytta på huvudet och är van och inte bli träffad, för att jag oftast är längre, och helt plötsligt nu möter någon som ändå kan träffa när han liksom linar bak. Och sen var det ju just det med nedtagningarna. Han försökte i första ronden tror jag, men då sköt han upp fort, men sen i slutet där Adesanya också var tröttare, så såg man också att det var jobbigt att ha en tyngre person på sig. Och bra jobbat av Jan, och han tystade många kritiker, och jag gillade också att han sa till, eller frågade Dana också om att han inte tror på och fick Dana att börja svettas lite.
Ja, liksom. Man märkte fortfarande på presskonferensen så det är ju sant det han säger, och så försöker han låtsas som, vadå, jag har alltid trott på Jan.
Exakt.
Liksom, så
här, och han har säkert skitförbannad här och måste göra om alla planer han hade här för Adesanya framöver. Men alltså, Adesanya ska ha respekt, han utmanade, han tog en utmaning. Och det som han säger själv liksom, försöker du inte så utmanar du inte själv, inget att vinna. Och nu vet han att så, jag har provat på senare i karriären igen, men nu är det dags att gå ner i min division och visa alla vart skåpet ska stå igen liksom.
Men ja, det finns nog 2 saker att lyfta ur den här, men den absolut första är väl egentligen att det här är verkligen ett bevis på att Jan har utvecklats otroligt mycket.
Definitivt.
Otroligt mycket. Och jag tror att folk fortfarande underskattar honom ändå och tycker nog att men det här var en mellanviktare som försökte gå upp och bla bla bla. Men titta bara på hur han körde över Dominic Reyes. Alltså jag kommer nog faktiskt till och med här säga att alltså jag tror John Jones får problem med Jan Blachowicz, så som Jan Blachowicz har sett ut nu.
Alltså jag tror man räknar bort att den här mannen har ju liksom hela tiden fightats och hela tiden liksom utvecklats och varit aktiv jättelänge. Man tänker de som, när han var i UFC så är det jättemånga som inte är aktiva längre liksom. Och han har ju ändå varit med och grindat och fortsatt bli bättre och liksom få den här rutinen och erfarenheten och bygger de här hundåren i buren. Och jag tror det blir ju utdelning nu, att han har mer koll på vad som sker där inne och känner sig mer bekväm och rutin och liksom, han är en veteran där inne, och det är farligt för allihopa.
Jättefarligt.
Han är väldigt disciplinerad, Janne. Alltså det tycker jag att det var inte mycket han slängde i onödan liksom. Och nästan tvärtom, att han lät bli en lite segare match, kanske mer tekniskt sådär, bara för att när han hittar sina lägen att gå på, då funkade det liksom. Så att det är också, det går in i det där som du säger, han är en veteran liksom. Och 100%, alltså det som du säger med John Jones, först så var det såhär, när jag tänkte i huvudet här bara, men det är sant, därför att jag menar, kollar du hur Jones har kört mot Reyes och Santos? Och så visar det sig att Jan är den som har liksom kommit upp på täppan bland de här grabbarna. Varför skulle inte han kunna göra en sån prestation mot Jones? Så att, ja.
Och du tog upp det, jag tycker han såg, jag minns inte vad jag använde för ord där, men jag upplevde att han såg lite förvirrad, egentligen fel, men man kunde verkligen se på Jan i första två ronderna hur hans blick var, okej, jag har ett problem att lösa här nu. Han studerade honom jättenoga för att sen verkligen börja implementera sitt eget game i det där, och det tycker jag var snyggt, för det, alltså det är inte alla där man verkligen ser det, hur de verkligen jobbar. Men jag tyckte det var så tydligt på Jans blick att, okay, vad är det han kommer med? Vad kommer det här? Vad kommer jag? Hur ska jag lösa det här? Det var verkligen, precis. Man satt där och räknade matte där mitt inne i buren samtidigt som han höll på att fighta det som Adesanya.
Och speciellt Adesanya som jobbar jättemycket med fintar och setups och liksom sätter ut fällor. Och man såg att Jans hjärna gick på högvarv för att försöka liksom lösa att, okay, han gör det här för att det här kommer. Och när han börjar få in de här mönstren att okej, nu kommer det här, då börjar han bli lite mer avslappnad, våga skicka lite mer. Och, men jag tycker första ronden såg man ju klart och tydligt att hur det här Adesanya-spelet är, hur han liksom jobbar med fintar och får det och liksom gå in i hans fällor. Men ja, han är rutinerad och får glömma bort det liksom, och han har en bakgrund i stående fighting. Och det är ju liksom 10-20 år sedan, så han har ju många år av det här liksom, och han har väl säkert gjort sin läxa på Adesanya. Ja. Han har ju sin egna rytm, som alla har sagt. Att Adesanya tycker också att Jan har sin liksom, han fightas off-rhythm och har sin egna stil. Och det, den är klurig att lösa också.
Så är det ju. Han är, det är precis som Alexander Gustafsson sa innan här. Han tippade matcher från kick och det var... han sa det, han är tricky boxing, han har faktiskt ett bra ground game som många glömmer bort. Han är till och med BJJ svart bälte, det hade, precis, inte jag koll på.
Och bra sparkar.
Ja, och sen är just att han är en större, liksom, större man också. Det visar ju sig att det, framförallt i ground gamet så gjorde ju det skillnaden liksom. Mot en Adesanya som inte, ground gamet är inte hans liksom starkaste kort från början, och sen dessutom med den viktskillnaden att han gick in också och vägde 200 pounds, det var lite kaxigt kanske, eller kanske inte var det smartaste. Men jag hörde Ariel Helwani säga efter galan, och jag håller med också, att så här, nu ska man fan se på Jan som the lineal champ, därför att Reyes besegrade Jon Jones enligt de flestas åsikt. Jag tycker det, jag vet inte om ni och sen så slog han Reyes, och nu även Adesanya som är, liksom, gav han sin första förlust, och nu går han vidare, han har försvarat bältet, alltså nu finns det ingen anledning att liksom se ner på Jan som mästare. Han har solidified liksom, ska bli intressant att se hur långt han kan ta det. Det är kul, det blir lite Bisping story runt hela liksom, en kille som kommer tillbaka, får någon form av revenge liksom.
Det som är intressant här nu, det är också så här, nu är ju Teixeira, Glover är ju nästa motståndare här. Säg att nu att Jan vinner den, försvarar bältet än en gång, och då är det så här, Jones uppe i tungvikten här. Hur känner han nu? Känner han att det kanske är dags att gå ner igen, nu när han har byggt på sig all den här massan? Eller den dynamiken också är rätt intressant, för där, förr eller senare kommer han vara tvungen att gå ner och försvara sitt gamla bälte om Jan fortsätter liksom att röja där. Så det, jag tror det är en intressant era vi har framför oss här.
Ja, nu är det lätt tungvikt, jätteroligt verkligen. Och så här, tänk på de här Prochaska, du vet, och Rakishen slänger in dem där i mixen helt plötsligt. Då är det jättespännande titelfighter att se fram emot verkligen. Alltså.
För jag tycker att vi håller oss vid den här viktklassen just nu istället för att börja fladdra bland de andra titelbälten. Så håller vi oss här, och vi tar då Thiago Santos och Alexander Rakic. På förhand var det här en match som jag förväntade mig verkligen fyrverkerier utav. Jag måste säga att det var nog en av besvikelserna på det här kortet. Jag var jätteförvånad. Jag tyckte att båda hade på tok för mycket respekt för varandra. Man ska absolut respektera sin motståndare, men det här blev på en nivå där det var för alldeles för mycket respekt, och för mig är det jättesvårt att säga att ja, men någon av de här förtjänar nu en titelmatch. Nej, det är solklart att det fortfarande är Teixeira. Han är högre rankad än de båda, och jag tycker att Teixeira har levererat mycket mer underhållande fighting, så han ska ha matchen, det är inget snack. Rakic behöver ha en fight till, men alltså jag vet inte, vad är er tanke om Santos Rakic?
Nej, ingen intressant match. Jag bara säger det där med Glover, han förtjänade titelfighten egentligen före Adesanya. Ja. Jag gillade inte det från början heller, men nu ska han definitivt ha chansen. Den här matchen var ju en besvikelse mellan Santos och Rakic. Om vi tänker på senast vi hade sådana förväntningar på Santos, så är det väl Jimmy Manoa-matchen som jag tänker på, där man visste att det här är två liksom, knockout-maskiner båda två. Då fick vi se galet krig där de bara slängde under kitchen sink på varandra. Så hade man väl lite liknande förväntningar nu, och så var det bara fall platt hela matchningen liksom. Men det är ju också, Santos är tillbaka efter skadorna. Det känns som att han inte är, han har gått förbi sitt prime, om vi bara dömer från de senaste prestationerna i alla fall. Och Rakic på andra sidan, han blir bara, han är på väg upp, och där var väl lite grann att jag tror han kände väl någonstans att han håller på att vinna matchen också. Då ligger det mer på Santos egentligen att ändra matchbilden. Det är ju så, jag håller med det som GSP sa back in the days när Rory McDonald körde någon sån här jättetråkig match. Att den som ligger över på poäng, det ligger inte på dens axlar att göra någonting annorlunda, för den håller på och rör sig mot en vinst liksom. Så att, men ja, alltså man hade ju helt andra typer av förväntningar än vad det blev, så det var en stor besvikelse definitivt.
Ja, det, än en gång, som vi nämnde förra podden, först var det liksom att det är två drag racers mot varandra, men det kan också bli en sån här match då de har för mycket respekt för varandras knockoutkraft och att de kör det väldigt safe liksom. Ingen vågar riktigt ta den här risken då du riskerar att bli kontrad och åker på en knockout själv liksom. Men jag håller med dig om Santos. Jag tycker att han ser inte riktigt ut som han gjorde förut när han var på väg upp liksom, och röjde och vågade ta risker och liksom jagade folk. Han gjorde väl 2-3 blitzar i den här matchen högst. Och jag tycker Rakic gjorde, han gjorde det han behövde för att vinna. Men det är ju ingen prestation som ska ge dig en titelchans, utan då ska du också våga ta en risk och liksom, åh, nu fick jag ett avslut, nu kan jag stå och whina här att jag vill ha bältet. Men nej, så han är en match ifrån. Jag tycker han kanske ska möta vinnaren mellan
Reyes och Prohaska.
Precis, och där har vi en contender. Men jag tycker att den här matchens prestation, du vann den absolut och klättrat upp, men det ger ingen titelchans. Då ska du vinna på avslut i så fall. Eller det ska vara en väldigt underhållande fight som båda vågar ta risker och ni ger och tar. Men nu körde han väldigt safe och ja, det är en vinst, men ingen liksom så här fascinerande grej som skjuter upp dig till en titelchans direkt.
En intressant grej med Santos här är att han har 3 förluster på rad nu. Det är John Jones, split, vilket många och en del även där
anser
att han vann. Ja, jag är faktiskt redo att hålla med på den i princip också. Förlorar mot Teixeira, submission i 3:e. Nu Rakic, domslut. Vet ni vem man vann mot innan det?
Jan. Oj, vem var det? Ja, Jan, just det.
Ja,
Jan.
Stämmer. Är det 9 sekunder in i rond 3.
Tog John Jones hans själ? Det är frågan. Tog den matchen ut sin rätt på, ja, med tanke på att han liksom skadade knäna och det var ju verkligen en dogfight, att det var den prestationen i sitt liv han gjorde bäst utav. Liksom.
Eller är det Thiago Santos som har gjort Jan till den fighten han är idag?
Han just tog det. Hans mojo.
Det kan jag ha fel, men jag är rätt säker på att det var så också att Janne kontrollerade den fighten och sen blev han prickad till typ rond 4 och då blev han knockad. Så att, ja,
den kanske var slut i 3:e, Santos den var slut i 3:e.
Ja, 3:e, ja.
Yes.
Men jag är rätt säker att det var så att Janne liksom höll på att vinna mot han också. Mm. Så
kan det mycket väl vara.
Men ja, det var en kort period där när Santos kunde reinventa sig själv i light heavyweight, men det var inte särskilt långvarigt här. Men samtidigt, de här knäskadorna måste ju spela en stor roll också.
Jag tror det med. Det har du helt rätt i, och det är någonting som jag också verkligen vill lyfta, man. Och det var ju ett frågetecken. Jag tror till och med att vi pratade om det i poddarna, just det här, hur påverkar det honom? Rakic sa det med, han bara, det känns inte så schysst, men jag sparkar ju såklart på hans knän. Jag har själv haft de skadorna. Det är ett problem. Och alltså, man vet aldrig. Det finns ju de här operationerna som gör att man aldrig riktigt blir sig själv. Och det kan ju också skapa en osäkerhet hos fighten.
Och speciellt för en sån explosiv fighter som han, som är beroende av av sina ben och kraften att kunna korta ner distansen med motståndaren så pass fort, att försvinner det attributet från han, så blir han lite mer plattfotad och väntar på kontringar då han har tunga slag, men han kan inte jaga knockoutsen här på samma sätt liksom.
Precis.
Han såg lite dekis ut.
Men det är skönt dock, som vi nämnde innan, att lätt tungvikten har en ganska klar ordning nu. Nu blir det lite ordning och reda. Det finns den där Reyes-Praska-matchen. Vi har Rakic som ska in där mot vinnaren. Vi har Glover för nästa titelfight. Så vi har många liksom matchningar att se fram emot. Och när alla de här har avgjorts i tur och ordning, då kommer... det ska bli kul att se om till exempel hur länge Janne stannar på toppen, vem blir nästa utmanare efter Glover. Det är mycket sådana roliga storylines att följa nu i divisionen. Så att det är ju så där när det blir liksom en ny titelbild, då öppnar ju divisionen upp på ett helt annat sätt, och det börjar vi se nu här i 93 kilo.
Men det är väl kul också att de som ska gå om titeln nu är gamla rävar båda två, som liksom har varit och har sina förluster, har sina vinster, men nu så liksom, så det visar ju någonstans att så här, ihärdighet är lösningen i den organisationen, att den som orkar grinda tillräckligt länge, förr eller senare får du din titelchans liksom.
Jag vill slänga in några intressanta lite jokrar ifrån den här viktklassen. Innan så vill jag bara ställa en fråga till er. Vem skulle ni vilja se Thiago Santos möta nu när han går runt med 3 förluster? Har ni någon speciell? Han mot Volkan Ozdemir kanske, de är fortfarande inte fightas,
det,
men vet lite.
Det skulle kunna vara en bra match faktiskt. Ja, för att där är också liksom, vem kommer tillbaka upp lite grann i mixen. Det makes sense faktiskt.
Kan jag tänka slänga in här? Jim Crute. Han är idag rankad 12. Han är 26 eller 27 år gammal. Ung, ny i gamet, utvecklas fortfarande. Väldigt intressant i den här viktklassen. Johnny Walker kommer jag nog säga, en kille som förmodligen kommer börja ramla ner mer. Men sen har jag en annan, och det är nummer 7 rankade. Vem är det?
Det är Magomed Ankalaev.
Yes, helt rätt.
Han borde man nästan, nu börjar jag ändra Rakic. Mig vad jag säger tidigare. Låt bara Reyes och Prohaska köra sin grej, och så sätter man Rakic mot Ankalaev. Då har vi 2 spännande matcher. Då kan den som är mest imponerande bli nästa utmanare. Men då ändrar
det
grejer.
Jag tror att Rakic inte vill.
Nej, det tror inte jag.
Han tänker nu, jag har vunnit över ett namn, jag har klättrat upp här, jag väntar hellre på att få vinna dem än att ha en chansning här. Han måste en livsfarlig motståndare.
Han måste få det här steget, Ankalaev. Framförallt av alla de där du nämner, det är ingen som är i närheten. Han har 6 raka vinster, han har sett brutal ut. Han har bara en förlust mot Paul Craig.
Ja, och det är det jag ska ta upp. Är det inte helt bizarrt att han har en förlust mot Paul Craig? En match han bokstavligen ägde i 14 minuter 50 sekunder till Paul Craig börjar jobba på en triangel, och i 59 sekunden och klappar han. Hade han bara tänkt så här, okej, jag kan lika gärna svimma, så hade han vunnit, för att han hade inte hunnit svimma på den sekunden.
Det hade varit efter matchen är över. Det har vi sett förut i en vikta. Då var det en tjej som tog av, en norsk tjej, Celine Haga. Hon tog av och då var matchen redan över, så då vann hon på decision trots att hon var unconscious. Det hade kunnat hända där med. Men sen, helt ärligt, om man verkligen vill skapa lite liv i divisionen, då tar man bara Paul Craig och slänger upp mot någon topp 3 eller någonting, och bara, då kan det hända vad som helst. Liksom. Bli title contender för en så här late triangle igen. Liksom.
Nej, det är helt stört. Intressant det där, Paul Craig, det var ju verkligen, han hade flera förluster i ryggen, och det var så här, förlorar han den här, he's out. Jag tror därför de satte honom mot Ankalaev, så we gotta cut him. Sen bara, what? Han vann mot Ankalaev. Ja, det är ju så det kan se ut. Men det är ju intressant, jag håller med det du sa. Alltså lätt tungvikt för första gången på många år är helt plötsligt spännande. Det finns lite intressanta tillskott, och vi får ju hoppas att det kommer in fler människor där. Vem borde Adesanya möta nu när han kliver ner då?
Han borde ju bara möta Robert Whittaker, ska ha en titelfight. Jag vet inte vad som är liksom.
Whittaker Costa ska ju mötas. Ja. Tycker du att vinnaren där ska möta Adesanya, eller gäller det inte okay. Costa?
Nu gäller det Costa, bara för att han har gjort det här genidraget med Drunk Costa, och det blir så rolig grej. Så att för mig som är så här, jag gillar storylines och du vet, det händer lite grejer. Alltså bara av det avseendet så tycker jag det vore kul att slänga in Costa en rematch, bara för att det skulle bli grisigt, det skulle bli stökigt, det skulle bli liksom en kul grej. Och skulle han besegra Whittaker, då har han ju även förtjänat den matchen, så att 100% det blir väl en logisk liksom contender fight. Men däremot så vore det också jävligt kul om Darren Till tar sig förbi Vettori, och då vill man nästan se Till mot Adesanya, för att den stilmatchningen är så pass på papper i alla fall rolig. Sen skulle det likadant kunna bli en så här Wonderboy situation när det blir ja, men lite mer tekniskt då. Det finns ju den risken också. Men ja, någon av Darren Till eller då Whittaker Costa tror jag är lämpliga utmanare näst 100%.
Jag håller med, men i så fall ska Costa vinna på avslut för att få den liksom. Skulle han vinna på decision, så tycker jag inte han förtjänar att få gå än. Men jag tycker att Whittaker har ju ändå grindat en match innan här och visat sig väldigt
två väldigt. Innan till och med.
Är det två
ja, efter han matchen? Har två raka, så det här tycker jag är lite disrespect.
Så han kan ju oavsett hur han vinner få möta Adesanya. Men jag tycker om liksom argumentet ska gå att Costa ska få matchas igen, så ska det vara att man går in och knockar Whittaker liksom och utmanar Adesanya direkt efter. Så att det blir lite hype kring det.
För, ja, det håller jag med om.
Att man ser att han är tillbaka, för vi vet ju inte heller hur de här hjärnspökena har påverkat han. Och vi får väl se i nästa match hur han är.
Det är i alla fall att han vinner liksom. Det kan ju vara decision fast det är en landslide eller liksom det är ett brutalt krig, men det ska inte vara en så här trist fight som han råkar vinna 29-28 eller om det är main event. Ja men precis, då blir det inte det på tal om, och då är det perfekt att vi har ju andra som till Vettori. Det är en annan match där som kan ta platsen, så att det finns definitivt alternativ, men jag tyckte att de skulle ha satt Whittaker redan mot Adesanya rematchen och satt Grover mot Janne, att den här superfighten som egentligen ingen riktigt bad om, även om det slutade bra för Janne, den var lite onödig egentligen i min mening, så att men nu blir det intressant att se vem som hoppar in.
Nej, spännande tider, det är det ju definitivt. En som fortsatte att dominera, det var Amanda Nunes. Megan Anderson, väldigt snabbt. Det var den första ronden, sen var det en submission.
Ja. Överkörning.
Ja. Alltså, det var inte direkt som att vi förväntade oss någonting, annat utav den matchen.
Och det såg ut som att från första sekunden, det var så här, man såg bara på Amanda att hon var där. Hon är liksom the lioness och vad heter hon? Megan var... Och ville brådet liksom, man såg typ att hennes blick, hur rädd hon var.
Ja, hon varit lite Bambi på is ibland.
Precis,
också,
så hon såg förskräckt ut liksom, så fort det blev första slagväxlingen där. Och sen slår Amanda som en, liksom, som en tungviktare, och det märktes ju direkt. Mm. Och sen så, alltså ser vi, det såg för lätt ut. Men det var som vi sa, hon behövde en match, och nu kommer det bli... ännu en matchning snart framöver. De kommer hitta någon och så får hon gå in och liksom slaya någon igen.
Jag tror att Amanda Nunes, nu vet inte jag hur många titelförsvar hon har och hur man räknar i olika divisioner och sådär, men att hon ska gå om liksom rekordet som Mighty Mouse satte, det ser jag nästan inte hur det inte ska inträffa liksom i det här laget. Det finns ju, för varje match blir det bara mer och mer dominans liksom. Man, annars brukar man väl se någon form av progression i divisionen när det kommer upp någon som börjar man snacka, ja, det här kan bli den som slår nu. Det finns ju inget sånt i någon division överhuvudtaget. Megan Anderson var ju typ den närmaste det där när Cyborg era förut.
Det här är nästan som att de offrar någonting till gudarna. Vi måste offra det till vår lilla gudinna där på toppen liksom.
Kan man ens tro på sig själv i det läget? Alltså, det måste man göra på något sätt, men det är sorgligt nästan alltså.
Ja, men jag ser ingen i hela den rankingen där. Juliana Peña vill ha matchen där, så jag ser ingenstans där hon vinner mot Amanda Nunes heller.
Nej, hon hoppar, det verkar ju som att det är mycket möjligt att hon hoppar in nu och kör en snabb, det, också att de snackar om en snabb turnaround, så det blir dessutom mindre förberedelse för Peña liksom. Hon har ju hållit på att tära Dana White och, så att, men det, ja, hur ska hon kunna vinna mot Nunes? Det finns inte på kartan liksom.
Nej, och det märks det som du ser med slagen. Så fort de blir träffade så märker man att det här är något annat. Jag har aldrig blivit prickad så här. Jag tänker så mycket på när Misha Tate blev träffad av Amanda Nunes. Man ser direkt när den sitter att det är som, ja, hon har aldrig blivit slagen så.
Nej.
Aldrig.
Ingen som har prickat så mycket. Och så blir de rädda. Ja. Och bara, oj, nu vill jag inte bli träffad igen. Och så har de redan förlorat matchen.
Nej, för hon har också den här brutala powern som är... Det är inte den här touch of death-grejen liksom, när någon som bara kan pricka hakan perfekt, alltså så här en Tobias Harla, Conor McGregor, det här typen av knockout power. Här känns det som att hon slår så jävla hårt liksom, att alltså, du, förstår du, det är bara
det märker
kraft.
Man ju, den tar på garden och folks blick bara, oj.
Ja.
Men, det här vill jag inte bli träffad av igen,
precis,
någonstans.
Det är precis som jag säger, bara kolla på Misha Tates ansikte efter den där första titelmatchen, så har det fortsatt se ut så sedan dess. Liksom,
och kolla Chris Cyborg som var den som var känt för just det där när hon blir prick och bara, oh shit, what is this? Nej, men det är helt otroligt. Alltså, hon är superdominant, hon kommer nog gå om alla. Hon har väl redan gått förbi Ronda Rousey, eller?
Det måste hon väl ha gjort, i alla fall om man slår ihop divisionernas titelförsvar liksom. Sen kanske hon inte har lika många i bantavikt ännu då.
Nej.
Men det vet inte, jag har inte kollat upp den statistiken, men det känns som att man glömmer bara bort mer och mer av Ronda Rousey liksom, att hon faktiskt var så dominant, för att vi har aldrig sett något liknande på damsidan än Amanda Nunes då. Men i och för sig, det är också snart börjar det bli dags igen att köra en Shevchenko trea kanske, för att där var det ändå där var det competitive, liksom var ju split decision sist, så att det är väl där man får vända sig snart när man liksom, okej, nu måste vi ha någon form av utmaning för henne. Då kan ju Shevchenko ta sig upp igen, men där, det är ju samtidigt storleksskillnaden och sånt. Men det är väl det närmaste vi kommer här snart, att få någon form av spänning när Nunes fightar, så det kommer man ju behöva förr eller senare liksom.
Ja, för det andra kommer ju bara bli enkla överkörningar och otroligt enkla pengar för Amanda Nunes. Men kul! Roligt! Och jag tycker återigen så bevisar det väl bara att hade divisionen sett ut så här när Ronda Rousey kom in, så hade inte hon existerat länge inom MMA. Hon hade aldrig blivit den stjärnan hon blev.
Nej.
Och hade hon mött Chris Cyborg, som hon jiddrade med ganska mycket, så tror jag att hennes karriär hade aldrig börjat heller.
Nej.
Om hon hade fått den. Och det är otroligt att man hyllade henne för hennes boxning. Ja. Alltså det är helt otroligt. Jag fattar inte hur folk kan göra det.
Det såg coolt ut på pads.
Men alltså jag är ingen boxningsexpert, men till och med jag ser att hennes rörelse är helt off alltså. Jag har inte förstått vad det var. Det finns någon video där hon slår skuggboxar och drar upp axlarna. Det ser ut som att hon krålar. Öva krål.
Ja, det är det där Edmund Tarvalian eller vad han heter. Han säger, yeah, she's knocking out some of the guys, world champion boxers. Och så bara sätter sig det liksom.
Nej, det är helt otroligt. Vi hoppar ner, eller vi sticker till bantam. Piotr Jan skulle försvara titeln mot Aljamain Sterling. En match som på pappret var väldigt mycket hype mot. Och Sterling satte ju snygg press från början. Verkligen satte press. Jag tyckte att det såg lite, ja, men lite småjobbigt ut för Jan ibland. Jag tror inte han riktigt var redo på att den pressen skulle läggas. Så om vi börjar i den änden innan vi börjar vid slutet. Så Asha, vad var din tanke om första ronden där?
Ja, precis, det var intressant. Jag trodde ju att Sterling skulle ta matchen. Och det såg ut så från början, så satt jag, vad var det jag sa liksom så här. Men sen så att, ja, första ronden var intressant, men sen började ju någonstans Jan hitta in i matchen bättre och bättre och började dra ifrån liksom. Men Sterling öppnade fint och visade att han har hemma där definitivt.
Mm. Sabba.
Ja, alltså Sterling, säger vi, han skickade allt. Men i det tempot han höll så var det bara en tidsfråga innan han skulle dröna sig själv.
Så var det liksom.
Så här, du ligger och kör 100%. Så jag tror att Jan var med på det här. Liksom. Jag tycker hans gardering var riktigt fint. Han började läsa honom mer och mer. Och det såg man desto mer ronderna gick. Alltså. Men nu har han löst honom. Han är med på allt. Han blockar allt. Han har en bra gardering, tight gardering. Och att så här, men jag låter han slå sig trött. Snart kommer han vara utmattad, vilket man såg också, att det var jobbigt för Sterling, men ändå så bet han ihop och skickade vidare. Så hade nu inte det här olyckliga avslutet skett, så tror jag nog Jan hade grindat på här i de senare ronderna och tagit hem det här ganska liksom ganska överväldigande, just att Sterling slog sig själv trött.
100%.
Och jag tror att det här gör det också även jätteintressant för rematchen. För nu vet båda två vad de behöver ändra på inför nästa match. Mm. Så jag tror att Sterling kommer vara lite mer konserverad, inte vara, ha press men inte skicka allt som inte ger utdelning liksom. Och jag tror till och med att Jan hade 7 av 7 här på takedowns. Då man trodde att det var Sterling som skulle få alla de här takedownsen, så var det tvärtom helt plötsligt. Ja, jag vill inte prata om avslutet än utan
men det var ju så, det var så tydligt där i öppningssekvensen att Sterling, det var mycket, alltså han slängde mycket och det känns som inte tillräckligt hög procent som var liksom effektiva. Exakt. Träffar och sen är det svårt som utmanare när du har de där lägena. Det är klart att man bara vill fortsätta. Liksom.
Jag tror att han ville. Han ville rätt mycket. Ja. Och att det blev att han skickade saker, alltså inte i, säger vi, i luckan när du ska skicka det. Du skickar bara, precis, för att skicka. Och jag tror att det kan vara lite, det är titelmatch nu. Inte att det är panikat, men att det är lite press och du vill bara, precis, liksom. Precis. Men samtidigt är ju effekten att du blir väldigt trött av det.
Ja, men exakt. Det måste vara svårt också att känna hur man har det momentum, att man känner att nu är jag här, nu står jag och backar upp mästaren liksom, och bara det enda jag gör är att gardera mina smällar liksom, och vissa träffar ju dessutom. Absolut. Så då blir det ju svårt att backa bak i det läget liksom, och Tänk om han backar bak och sen så ändras matchbilden och så får han inte tillbaka det.
Ringhörnan också som sa åt Sterling att men fortsätt exakt så du gör liksom. Det blir ännu mer, okej, jag måste ligga på 100% rakt fram liksom.
Det funkar inte, där måste du ha en hörna som kan liksom, det kommer, det går inte att hålla det här tempot liksom. Precis. Lugna ner dig, pick your shots, nej, bara kör på liksom.
Ja, men han fightades ju som om det var en trerondare.
Exakt, ja, och det hade funkat i en trerondare, absolut, men nu är det 5 ronder och tror ingens gastank håller om du inte är på the juice liksom.
Nej, precis. Men samtidigt är det också att Sterling har ju varit framgångsrik ibland. Han har kört lite blitzande startar i matcher så här, så att lite grann är det ju hans, det är svårt att backa bak från det när man har det läget där. Men ja, det var ju aldrig hållbart liksom. Det såg ju alla som satt och kollade.
Exakt. Ja, för det blev ju tydligare ju längre matchen gick. Man började se, han började sakta ner. Konditionen började sina. Man märkte att tanken inte full längre. Och det blev mer och mer åt det hållet. Och man märkte att det började skifta där.
Definitivt. Jag tycker, det var tydligt i Sterlings blick liksom, att den började bli lite mer glansig och panikartad. Att han visste att så här, jag kommer inte hålla hela vägen här. Och att han själv började, liksom, man såg det i blicken på honom. Att han tyckte det var väldigt... Alltså han grävde väldigt, väldigt djupt för att orkar de här sista ronderna med det tempot han hade, men man såg att så här, förr eller senare kommer den här tanken ta slut och då skulle han i princip alltså vikit sig för whatever, ett till kroppslag eller något liksom.
Precis. Kan vi bara prata om det här avslutet nu?
Ja, jag skulle det var precis det jag skulle ta. Till slut så kom det otillåtna knät. Jag vet inte vad som hände där. Enligt Khabib som var vid ringhörnan så ska väl de ha ropat att det var okej att skicka den. Han har gjort det och...
En grej bara där, för att jag tänkte också så där först, men Khabib var väl inte i hans hörna?
Nej, han var vid den.
Så han slängde ju lite grann dem under bussen. Alltså så här, för att han fattade ju vad de sa. Men för att först så tänkte jag så här, ah, Khabib, han är ju i hörnan. Liksom, och att han hade meddelat DC. Men det var ju så, han gick och skvallrade lite grann. Liksom. Det var faktiskt det här som för sig gick. Och så hade de, plockade de upp den där audion. Liksom, så att det var en intressant twist på det hela. Jag vet inte vad de har för liksom, relation ryssar emellan. Eller någonting.
Nej, ingen aning. De är säkert särskilda för de är ju från olika delar.
Jag har sett någon intervju ändå då Khabib, han är stort fan av Peter för att han också kommer från provinserna, så han är från Sibirien och inte från Ryssland liksom, och att han haft samma möjligheter som han då att träna på en mindre ort och liksom gör det på hans sätt. Men avslutet, jag menar, det var en blessing för till Sterling i princip. Liksom, det var flax. Det är så här, du får ta ett knä där, men du blev champ liksom.
Kan vi bara säga så här, för att det här är så typiskt. Det är alltid så här när det är någon form av kontrovers och så är folk för ointelligenta för att ha två tankar i huvudet samtidigt. Så vi kan konstatera en sak. Han var inte knockad av knät. Han överdrev 100%. Det var lätt så att doktorn går in, man ser då hur han börjar liksom läggas ner ännu mer. Ah, det känns bättre när jag ligger ner. Så håller han på så här. Och sen, visst, det är klart att liksom, det var 100% intentional och så. Det hade blivit poängavdrag oavsett och sådär. Men det var ju lätt att han mjölkade situationen 100%.
Det gjorde han 100%. Och jag tycker också att alltså strategiskt gör du ju helt rätt.
Ja.
Du har ju fått en möjlighet här att vinna matchen när du vet att du håller på att förlora. Liksom, och du är helt trött, som jag sa innan. Alltså lungor håller på att explodera säkert. Och det är klart han utnyttjar det här strategiskt rätt. Både hans coacher och manager ser helt rätt. Visst, det blir en rematch, men du kommer få ett större gage. Nu är du champ. Du får the champ money. Nästa match går du in som champ. Får den där högre paychecken. Liksom, och du vet vad du ska ändra på. Och det var tydligt att han spelade över det här liksom, att det var så jobbigt och det är skönare när jag ligger
det var
ner.
Som, i det där stundens hetta, då får han någonstans ställa sin liksom, fighter-mentalitet mot businessman där, och han valde business-sidan av det, medan du har andra liksom, lite mer meathead-fighter som Anthony Smith. Det är så här, nej, jag är för stolt för det där liksom. Jag torskar hellre, du vet, som en warrior så här. Men han valde businessman-sidan och det är liksom
kan
fair
play. På det.
Nej,
exakt.
Fair play, men man måste bara kunna konstatera det var exakt vad som hände. Det var inte,
jag håller med dig. Det är som i fotboll liksom. När någon filmar för att få ett motståndarlag som får ett rött kort och gör det intentionally för att om vi kollar nu har vi större chans att vinna.
Ja.
Här gjorde han det för att få en chans. Nu är han champ liksom. Du kan inte säga något. Om en månad så sitter han där och tittar på bältet och bara, oj, kontot gick upp lite här.
Han har ju blivit rejält hånad för det här också. Jag tycker jag garvar så mycket när jag såg Darren Tills tweet and the Oscar goes to Al Pacino, Robert De Niro, Jimmy Sterling.
Samtidigt samtidigt har du hans teammate som står där och poserar med bältet med det är champ liksom, du vet, så här med Rav, du har Chile, alltså, du vet.
Nu är det så här, alltså, det blir jobbigt i rematchen, för nu liksom är pressen att han måste vinna. Förlorar han så är det så här, men alltid när man kommer nämna honom.
Han köpte sig tid där alltså, men nu måste han göra något av den alltså.
Precis.
Alltså, jag kan tycka att han gick och tog den där intervjun. Jag tror nog att han skulle nog ha hoppat det där. Han skulle definitivt hoppat
spelat
det
vidare tills dagen efter.
Låt det vara bara. Men att han satt där. Jag
fortfarande snurr i huvudet. Liksom.
Nej, jag vill inte vinna så här. Alltså, jag säger inte att det var ett spel eller ej där. Men alltså,
jag bara lägga ut ett officiellt uttalande efteråt. Liksom. Ja. Det var tråkigt. Du vet, nu kör vi rim. Alltså, nej, intervjun. För då måste han stå där och skaka fram tårarna. Liksom.
Ja, nej, intervjun för mig den var svårmotiverad.
Everything I work for. Nej, det säger vi alltså. Och det är därför som vi har surrat flera gånger om de här reglerna.
Ja, det är precis att det vi måste
in på. Det är precis det här liksom. Hade det här varit Asien så hade det ju inte varit några konstigheter.
Nej.
Då hade det varit så här, okej, antingen matchen slut eller så fortsätter han fightas. Ja. Och det är så intressant också att ofta ser man såna här knän i Rising i One och sånt. Men då är det inte den här reaktionen att de ligger ner och är helt ute och tar sig för huvudet, utan då är det liksom ett knä, folk fightas antingen vidare eller så de knockar det, men inte hela den här åh gud, nu händer något jättefarligt här. Och det är det som vi pratar om, att han spelar över incidenten här, att det är ett knä som Peter Jan skulle, han är medveten om att det inte får skicka det här, så han gör ju det medvetet, skickar ett olagligt knä. Men sen är, och så han får ju räkna också med att så här, det är det här som sker. Hade det varit en vanlig match hade han förlorat matchen också, men jag vet inte, jag är lite så här, ska man kunna få ett bälte på ett sånt liksom, på en diskning. Det var så skevt där när Dana kom och liksom la bältet runt hans midja och det var så här, va? Så här, du kanske ska låta bältet ligga där ett tag.
Det finns en jätterolig bild när de har det är precis hur Danas ansiktsuttryck ser ut när han ska sätta på bältet och domaren som står och kollar lite så här.
Ja, gör det.
Så har de bara zoomat in på båda nyllorna liksom.
Ja. Nej, men det som är bra är att det är en hypad rematch liksom. Ja, men den bara blir av.
Man måste väl bli först på någonting liksom. Han blir först i historien på att få bältet genom diskning.
Och så alltså, det är det historiskt på den. Det är som
Askren sa liksom, fan hellre var historisk att jag blir snabbast knockad av alla. Eller förstår du, det är någonting som sitter kvar i minnet. Och businessmässigt är det ju bra.
100%. Och Sterling switchar på gaget där inför nästa match. Ja. Nu får jag
pay-per-view-poäng, du vet, och är rubbet liksom. Headlinen om gala gör han väl, antar jag. Liksom.
Exakt.
Det finns en storyline där nu som definitivt blir intressant att följa.
Men för mig det viktigaste som måste hända nu, de måste ändra den där jävla skitregeln. Alltså, jag vet inte. Det finns, alltså tittar man som du säger i One, bara att ligga i sidposition och skicka knän, jag anser inte att det är så otroligt farligt att det måste vara olagligt. Att knä från den positionen, jag anser inte heller att det är så olagligt som de verkar insinuera om. Eller, vad ska man säga, farligt.
Farligt,
farligt ordet jag vet över. Efter, inte olagligt, farligt.
Exakt. Nej, men för du kan ju ta någon i Muay Thai clinch och bara dundra upp ett knä i nyllet på det liksom. Bryta näsan som Silva gjorde på Rich Franklin back in the day. Alltså, så här,
eller sitta i mount och verkligen skicka ner armbågar och alltså kom igen.
Hellre, alltså för att det, jag fattar lite grann det visuella av det kan se brutalt ut, men hellre det när det är fighting vi snackar om och det faktiskt inte finns någon påvisad riktig, alltså att det ska vara så himla farligt, vad jag vet i alla fall. Det känns orimligt att det skulle vara så himla mycket farligare. Så, mycket
alltså, det är mindre kraft teoretiskt sett också. Ja, det är en lägre transportsträcka.
Och för att vi kan inte ha så här situationer när det blir liksom fotbollsfilmningar i buren och att det blir upp till fightersna att välja om de ska fortsätta fightas compromised och de har fått en ful träff. Liksom, för det är inte heller rätt att du ska få ett sånt knä som du, man vet att det inte är i reglerna, så att då blir det ju oschysst på den fronten att du ska få någon form av sucker punch eller alltså ett knä som inte alls du är beredd på i den
situationen. Jag tycker det som förstör lite, hur säger vi, rytmen av själva fighten som pågår är ju att folk börjar leka med det här systemet.
Alltså, står
nu
där
jag ner den, nu har jag 3 punkter nere och nu lyfter jag upp och nu tar jag ner den. Ja. Och liksom, det blir ju inte att det helt plötsligt blir som MMA ska vara, free fighting, se vem som är bäst, utan helt plötsligt börjar du hitta ett regelsystem och spela kring reglerna. Precis. Vilket tar bort mycket av det här som det var från början, att det ska liksom, vi ska se vem som är bäst. Ni ska slåss där inne. Sen om jag skickar ett skenben i huvudet på någon som står upp eller knäar i marken, det är ditt jobb att inte hamna i den situationen.
100%.
Och då tycker jag att det, liksom, det behövs en ändring.
Ja, för då kan jag tillägga att om det där ska vara olagligt, då kan vi lika gärna göra hoppknän olagliga också. För jag anser att det Frankie Edgar blev träffad av är långt mycket värre än det Aljamain Sterling blir prickad utav.
Precis.
Och sen är det så här, för de har ju försökt att komma åt situationen med att leka i den här situationen. Fick de ta bort genom att sätta det här att man måste ha båda händerna, support weight, och då är man grounded. Problemet är att vad folk gör nu har jag sett att de bara sätter ner knät på ett ben liksom. Så att,
det, foten, och det, knät och handen i.
Ja, men precis, för att så länge knät är nere, alltså hela, hela benet, då, då räknas man också som grounded. Så att det funkar ju inte liksom, att man, och sen Nevada har väl aldrig ens ändrat den där regeln. De ska ju ha någon specialare såklart. Nu är det ju så grötigt med alla olika regler.
Jag tror det är därför liksom. Den här, alltså, frågan är om den här hade varit laglig i en annan delstat.
Jag tror att det
där
inte hade varit det. Alltså det hade ändå inte varit lagligt, just för att hela skenbenet är nere i marken. Okay. Och då blir jag en grounder på det sättet. För att när de gjorde den regeländringen, då var det bara att de tänkte på det när fighter står liksom rakt upp och så sätter de ner ett litet finger i mattan. Mm. Liksom. Men inte ens, det gick inte att komma runt den där situationen ändå. Vi sett, det blir bara märkliga situationer hela tiden. Så att, jag håller med er, ta bort det där. Kör
alltså,
lite one.
Det som är bra att det blev belyst nu i alla fall, att flera fick upp ögonen för det, att kanske så, men vadå?
Ja.
Varför ska det där vara något olagligt liksom? Vad är det som är farligare än, som du sa, än ett hoppknä som Frank Edgar fick ta liksom, när han låg helt raklång i flera minuter efter.
En intressant grej som jag undrar över är om Sterling hörde att Mark Smith sa att det var intentional.
Kan det, han ha så gjort kan det, det vara. Det
han
kan
sa han ju att han hörde att, för man hörde att Mark Smith sa down, att han är down när han var nere.
Ja, just det, så att det,
och då räknade han med att kom knät där. Det var det han, jag såg en intervju där han sa att, men han sa att jag var down, så det var intentionally.
Men det är intressant att han var fullt medveten om vad som sas när han precis har blivit så otroligt skakad. Han hör ändå allting. Han var fullt med. Nej, men alltså det blir väl den första, det här kanske blir en så här första riktiga filmningsincidenten, och det här kanske är första av många. Vi har ju Josh Koscheck för en massa år sedan som var prickad ingenstans. Så ligger och bara, oh my god. Sen på reprisen bara, han blev inte ens träffad.
Vi missade liksom.
Nej, men som sagt,
det är kul, det är vissa som säger, ja, du träffade inte ens till det här knät. Har du sett det?
Han träffade luften.
Han blockade det, tycker du.
Han tog det hårt liksom.
Och huvudet studsade sig bak av det liksom.
Men jag menar, min filosofi är att det bör vara en tillåten teknik. För att han knäar i huvudet liksom.
Jag är helt med på den banan. Jag har sagt det så många gånger. När jag får frågan om en regel som jag vill se, då är det den. Rakt av. Nej, men som sagt, det kommer ju flyga rätt mycket horn runt Aljamain Sterling under de här veckorna. Jag tror det kommer produceras ett helt gäng memes nu runt honom. Så att jag tror att visst, han blev champ, han får lite bättre pengar, men jag tror också att han kommer få gå runt och skämmas en hel del.
Vissa förluster kommer mer liksom.
Verkligen. Men jag tror ändå fortfarande att Paulo Costa är nog månadens han tar nog det priset i alla fall. Vi har en match kvar på huvudkortet som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Och vi får ju lyfta också, det här är den största förloraren, jag är inte den första som säger det, men det är ju Cody Sandhagen.
Ja, precis. Det är trist för han, men jag hade missat det, men kanske det är så att de kör någon in the works med TJ Dillashaw där, eller?
Just det.
Och då har han ändå en bra match. Om det redan var planerat innan, så blir det väl ingen så stor förlust. Så bra matchning faktiskt. Även om jag tycker han förtjänade den där titelfighten direkt. Ja. Med sin senaste prestation då.
Det var någon som twittrade också som var jävligt klockrent. Aljamain Sterling took that knee like a champ.
MMA Twitter är fantastiskt.
Ja, det är jävligt roligt. I alla fall, Islam Makhachev 14 rankad mötte Drew Dober. Dober är ju en intressant fighter, men ja, det fanns ju inte så jättemycket han kunde göra när Makhachev väl bara fångade upp honom, så var det ju otroligt ensidigt och han blev då submittad i den tredje ronden. Och Makhachev behövde inte ens fullfölja subben, han behövde verkligen bara börja pressa och då var det inget Dober kunde göra.
Han är otroligt duktig, Makhachev, man förstår verkligen varför de snackar så högt om honom. Hans momentum stoppades ju något. Det var hans enda förlust i karriären när han åkte på någon TKO där av Alan Jolban, kanske det var, eller?
Nej, det är någon som inte ens är signad i UFC längre.
Nej, det, Adriano Martins var det, just det. Och det där var det, och det var inte heller att han blev ens brutalt knockad i den fighten, utan han stod där och klagade lite på stoppet och sådär, så att, men nu ser man ju verkligen, han har 6 raka vinster nu med vetligen, och börjar verkligen komma upp där. Jag tycker Tony Ferguson call outen är väldigt spot on, alltså. Och det jag tror det var du som sa det i din live här i helgen, att man får ju det här, man får komma så nära som man möjligen kan ju nu med Khabib, Tony liksom, och det blir i alla fall teamen mot varandra på något sätt, så det vore fantastiskt. Och Ferguson som har torskat några matcher, det blir en chans för han att hålla sig aktuell liksom, så att det där är jättebra matchmaking.
Tycker vi, men jag tror att Tony inte vill ha det.
Jag tror inte det heller, men jag tror att Tony, det funkar inte längre för honom att kräva ett championship Tony, för nu är det 2 förluster och det är dominanta.
Sitta med Soglajer i Ariel Awadis show liksom, och klaga på hur, alltså, nej, nu är det bara ta en fight liksom. Du har 2 raka torskar, det är bara att köra.
Jag vill lyfta en fight från underkortet som jag tyckte var otroligt underhållande, och det var Kennedy, jag tänker inte ens ge mig på efternamnet, som mötte Carlos Ullberger.
Fantastisk match alltså.
Wow. Vilken
helt galet
match.
Alltså. Där var det, Carlos Ullberg såg ju fantastiskt bra ut och han hade ju vunnit om det gick tiden ut. Det var ju känslan jag hade. Så att, vilken vändning, vilken fight, det vart ju fight of the night, helt rätt. Fantastiskt kul att se de här nya generationerna som kommer. Jag tror att båda de där är contenders, är snubbar som möts. Riktigt, riktigt, riktigt bra match. Och det var, hela underkortet var fantastiskt, alltså i form av, det var mycket bättre rent matchmässigt än huvudkortet. Det var galet, man var ju så trött när vi kom från Fight Club Rush, så sitter man och bara, fan, det är bra avslut i varandra match. Det fan händer liksom, du vet.
Det var riktigt, riktigt grymt. Är det någon mer ni vill lyfta ifrån underkortet? Annars tycker jag att vi ska ta lite Fight Club Rush
vi
också.
Vi kan gå, Dominic Cruz gjorde ju comeback och såg inte ut som att han har någon ringrost ever, den här mannen. Och sen så gjorde han väl någon callout där till Monsters sponsor.
Ja, han utmanade deras chef där. Exakt. Charity fight, tycker att så här, jag såg inte själva intervjun, jag såg bara eftersnacket att han ville att han ska gå in och kommentera på hans Instagram i läge. Exakt. Bara, du kan inte bara pusha mig omkring.
Jag kollade upp lite igår, gjorde lite research med den här mannen. Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter.
Hans Mollenkamp.
Mollenkamp, precis. Det är han som är ansvarig för Monsters sponsring liksom. Så han ansvarar vem som ska få bli sponsrad av Monsters, som då betalar väldigt bra. Men i utbyte mot det här så vill ju han känna sig lite som en fighter och så här, och vill att folk ska komma och fotas med han när de sparras och så här, och ska få det att se genuint ut, som att de är vänner, typ Conor McGregor och alla det här. Men så, det är egentligen är att han liksom lägger kontraktet på spel, att så här, nu får du komma hit och fota dig med mig när vi rullar, så att vi ser ut som polare, så han får leva ut sin pojkdröm liksom och vara fighter. Och det är det många har stört sig på nu, och Cruz är väl den som vågar säga ifrån här då, hur det ligger till liksom. Och det var ju väldigt många, typ Cub Swanson höll med och så här, att säga, men det är så här han liksom spelar, att han, du liksom, ditt levebröd försvinner om du inte ställer upp för den här killen och gör de här Insta-grejerna för honom och liksom. Och Dana har hållit med fightersna, men här tog han en liten annan ton och tänker på själva sponsoravtalen UFC har med Monster, att han inte kan vara för hård mot den här Mollenkamp.
Han trycker nog in rätt mycket pengar där, så jag förstår ju Dana.
Exakt.
Och sen, det är ju sant också att det är liksom det här med sponsring någonstans, det är ju ett privilegium självklart, alltså det är ju sant också, men jag tyckte det var
han kör
en
ju
grej,
någon
alltså.
Sån här snuskig flickfotografsgrej liksom, fast tvärtom här, att han är MMA fighters och så här, kom här så ska vi fotas när vi brottas och
ja, men kul att se han tillbaka, Cruz, och
kul faktiskt.
Jag har ju en som vi varnade om redan när vi lanserade Frontkick, tror jag, en av de första artiklarna på sajten, så var det så här:
Uros Medic.
Yes, Uros Medic, han är så jäkla bra, så shit, man såg han i Contenders, så han dundrar in skithårda sparkar, du vet, täcker värsta avståndet med sina långa ben som träffar hur hårt som helst, växlar slag, leg kicks, alltså så här, jävla flyt i striken. Obesegrad serbien, rätt säker på att han är serb, och han såg ju rejält dominant ut i den här matchen. Bara banka sönder motståndare, jag kommer inte ihåg vem han mötte. Men jag kommer ihåg att det var ett väldigt sent stopp. Och där, nu har jag hyllat Mark Smith tidigare i den här podden. Har sagt att fan, han har man aldrig sett gjort några misstag. Nu kom det, det var jättesent stopp faktiskt. För att det var utdragen process där han fick bara mer och mer stryk. Mm. Och det någonstans visst, en max två gånger liksom om du kör en sån här desperat dyk och försöker greppa benet för att hålla dig kvar i matchen, så kan det väl liksom, kan man ge någon en chans och se om nedtagningen går att driva igenom eller så här. Men när det liksom, det var så tydligt här efter, jag tror han typ 5, 6, 7 gånger skulle han bara greppa något litet ben, och då måste domaren kliva in och rädda killen liksom.
Ja, jag håller med till 100%. Jag har varit väldigt förvånad om att höra. Vi sände ju inte den, men jag hörde även kommentatorerna säga att det räcker, stoppa matchen nu. Nu har det gått för långt, stoppa fighten. Men nej, det var konstigt. Vi hoppar till FCR. Yes. Bara direkt kör vi dit. Bra gala, bröderna Ostronak och mera i teamet där, Jörgen Hamberg och gänget i Västerås styrde upp en fantastisk gala. Det var nummer 8 i ordningen. De fick sända det på Fight Pass, vilket är en otroligt stor prestation för dem att de har lyckats hamna där. Så stor applåd och hatten av för ett bra genomfört event. Och om ni fortfarande inte har hört när jag intervjuar bröderna Ostrogonac i Öppet sinne, så tycker jag att ni ska hoppa in i Öppet sinne och lyssna. Det var det avsnittet som, det senaste avsnittet helt enkelt, som jag släppte i onsdags. Så lyssna på det. Var det någon speciell match för dig? Du var ju där. Hur var stämningen under de här dagarna?
Ja, det var lite, först kom vi dit på fredagen. Det är lite så här också när det är liksom medielandskapet i Sverige förändras, så är det mycket, det kanske blir lite konkurrens liksom och lite sån här känslor. Så att, men när det väl var Fight Night, då var det riktigt spännande matchkort att se fram emot. Jag hade ju gärna sett Eladio Bravo, hans motståndare. Han hade två motståndare som hoppade av liksom till slut, alltså så här, han ska göra sin proffsdebut, ska han ta sig an en kille på typ 24 timmars notice, och alltså, nej, liksom, så att det var ju synd att han föll bort då. Men det verkligen imponerande hur de fick ihop de här bra matchningarna, 8 matcher som återstod på när det var så många utbytta liksom, och känslan där var att de har steppat upp rejält i strukturen på arrangemanget, och liksom allt var uppstyrt på ett annat sätt än tidigare. Det var tydligt att det var Fight Pass nu, och nu jävlar kör vi liksom. Och sen också med covid-restriktioner och sånt där, så är det ju såklart mer ordning och reda. Så att det var ju fire från början till slut liksom. Ja, det är väldigt svårt att bara välja en, men jag tycker personligen det är väldigt kul att se Soran Milic tillbaka i buren, för han har varit borta i 2 år. Hans SM-finalvinst för 2 år sedan var så fantastiskt bra när han gjorde en scenvändning. Så att han är verkligen fått ta tiden nu innan klivet över till proffs. Nu var han tillbaka och vann spektakulärt, och han är en skön kille liksom. Han är väldigt snäll och ödmjuk utanför buren, och sen ser man i ögonen hur han har sin glöd. Det var en het stärdan där innan liksom. Och den här energin han har innan sina fighter, det är något speciellt. Sen har vi ju alla de här Wolfpack killarna och tjejerna. Abdurrahman är helt fantastiskt bra, vilket flyt han har, switchar mellan headkicks och liksom, ja, men hur han sätter ihop kombinationerna, kör lite showtime, sparkar allt möjligt. Han är ju fantastiskt spektakulär, den där killen. Och bara 20, jag vet inte om han har följt 20, jag tror han är 19 fortfarande, precis. Felipe Lima, otroligt bra i huvudmatchen där. Josefin Knutsson, fantastisk prestation av henne. Så att jag tycker det är så svårt när alla var riktigt bra. Ila Sabeli mot Johnny som sparkar igång kortet på Fight Pass. Det var ju rejäl, alltså, där har vi Fight of the Night. Så att det är bara att kolla om den här galen om man missar det, tycker jag. Alltså, för att här händer det grejer.
Ja, jag håller med om allting. Jag tyckte det var suveränt. Det var kul att se Knutsson göra debut. Det märks att hon behöver ju tuffare motståndare än det där. Men det är också för hon har ju sån gedigen Muay Thai-bakgrund. Och det blir lurigt också. Det är klart, hon kommer från en väldigt meriterad bakgrund, och sen är hon ändå debutant i MMA, då kommer hon att rankas mot debutanter.
Ja, för att för Sydney, hon hade 3-0-1 i record. Så att på papper tänker man att det är ändå ett liksom ganska högt kliv när man går över till proffs i sin debut och möter någon som är obesegrad och har vunnit 3 matcher redan. Och sen ser man ändå den här rejäla nivåskillnaden. Det var domarsiffror som var 30-24 liksom. Vilket innebär varje ronde 10-8, och det var ju med all rätt liksom. Så att hon sa själv att hon var lite besviken på sig själv, därför att hon har en tendens att liksom dra tillbaka lite och inte bli för ivrig, vilket kan vara bra tycker jag liksom. Fan, skaffa dig lite tid i oktagonen. Men hon ville ju gärna ha avslutet där. Det var väldigt nära i varje rond, och sen fick de liksom starta om för att rondklockan gick och sådär. Men jag menar, hon har gått nu en A-klassmatch och sen en full proffs match med, som har gått tiden ut båda matcherna. Jag tror det bara är bra för hennes framtida utveckling. Och hon, ja, det kommer vara svårt att matcha henne alltså, det kommer nog ta några matcher innan man kommer upp och får se en riktig utmaning mot henne, just på grund av den bakgrund hon har. Hon har liksom varit i K1 Grand Prix i Japan och gått till final, och många tycker hon vann så här. Så att med den gedigna bakgrunden, världsmästare i Muay Thai och allt det här, det är klart att hon måste jobba in sig lite i MMA innan hon... Det kommer nog gå ganska snabbt för henne liksom, och så får ju vara upp till teamet hur att de inte stressar upp henne för tidigt ändå. Någon gång kommer hon ju möta någon grappler som kan lura till det rejält liksom. Men ja, shit vilka matcher. Det är så kul att se, för att här var det en intressant grej som jag vet att de har lyft i internationell media nu också. Vi hade ju med Philip och Connor i teamet som även gjorde en grej för Reuters. Jättekul att liksom få ut svenska MMA så där, och han fokuserar sin artikel på ett faktum att många av de här som gjorde debuter på den här galan gjorde det egentligen inte frivilligt, utan det var för att restriktionerna i Sverige tillåter inte A-klass MMA just nu. Och då måste man liksom bli proffs för att räknas som elitidrottare och få tävla. Så att många av de här killarna och tjejerna, Josefin till exempel, hon skulle kört fler A-klassmatcher, var planen. Rachmans Romani, samma där. Så var de liksom tvungna att göra sina debuter lite tidigare än förväntat. Och det är intressant liksom hur det kan påverka deras karriärer. Jag tycker många kan fastna lite i A-klass, köra lite, alltså helt plötsligt har man 30 A-klassmatcher liksom. Så att det är en intressant aspekt att vi får upp så många nya proffs samtidigt nu här.
Jag ska fråga Seba innan vi börjar flytta oss över till en intervju med Zlatko. Vad tyckte du om matchen Felipe Lima och Fernando Flores?
Jag tyckte, alltså Felipe Lima är en stjärna liksom. Han har det här brasse-aggressiviteten när han fightas, och den liksom klassiska brasse-stilen att gå framåt och jaga avslut. Jag tycker Fernando såg inte riktigt komma igång i matchen. Jag tyckte redan från början att han såg inte liksom den här hungern i ögonen och den här elden han brukar ha. Vi såg senast på Superior, var riktigt inte där liksom. Och han var hela tiden tvåa och svårt mot en ung, säger vi, ung, aggressiv, risktagande fighter och liksom, men Fernando som den rutinerade räven han är, så liksom klarade han alla 3 ronderna, men det var steget lite för högt upp för Fernando just nu tycker jag att möta en sån här, men han gillar ju utmaningar och bangar ju inte på en enda match liksom, det är ju den krigan han är. Men Felipe Lima, jag tror att det här är, nu är han 10-1 va? I records. Jag tror att det här var hans biljett ut till liksom internationella organisationer, och sättet han fightas på är väldigt underhållande, och jag tror att många promotions där ute vill ha en sån här fighter på sina kort liksom.
Verkligen, 22 år bara liksom, och har en sån win streak och sån stil som han kör med, och nu kört på Brave innan och sen nu på Fight Pass liksom, så att
och där, duktig på alla moment liksom. Man såg att direkt liksom från stående så såg han luckorna för nedtagningen, för att den var där, tog han ner och direkt liksom går han in på, ser vi, på att koppla ihop benen och jobba på bortre armen Khabib style liksom. Och det är en kille som är, jag tror, en bra framtid framför sig liksom, och han verkar satsa helhjärtat på det här med tanke på att han har flyttat till Sverige och tränar dag in dag ut. Så
intressant det är just med tanke på att Allstars fortfarande får en jävla massa skit av någon anledning, så glömmer folk att det är folk just nu som flyttar hit från alla möjliga delar av världen för att träna på det gymmet. Jag tror att folk behöver inse att Allstars är någonting som de inte förstår.
Ja,
men det har utvecklats och det är ett gym som verkligen drar in unga talanger.
Och vad jag har hört nu av många som har varit där nere, så är det ju ett, så här, alltså det är ett skifte liksom, i generation. Ja. Gamla rävarna är där ibland, men nu är det en helt så här pack med nya människor från hela världen.
Verkligen.
Som liksom är hungriga och de har byggt upp något, säger vi. Alltså de har ju år framöver sig här, alltså, som jag tror Maidi sa, att de kommer komma med en armé sen framöver liksom. Men det är ju något, han har ju rätt i det han säger, att det liksom, han ser väl vad de har där och att så här, och det är en tidsfråga innan alla de här börjar tävla mer, får ihop sina matcher, och sen så sitter de på på feta kontrakt i stora organisationer liksom.
Nu kör han ännu en shameless plug här, för att vi har faktiskt en serie på Frontkick som fokuserar på just det här. Wolfpack kommer ut väldigt snart, där vi har följt några av de här killarna, bland annat Abdurrahman och Josefin, de här som tränar, som är det nya gardet på väg upp, kanske en framtida armén på någon UFC-gala. Så att det är bara hålla utkik, kommer det grejer.
Det är en ljus framtid. Det är ju definitivt.
Och jag är lite inläggare. Kul också att se att så mindre klubbar som Akademi Nord i Örebro också liksom representerar, och att man ser att så här,
ja,
MMA bubblar.
Verkligen. Eller hade ju också därifrån. Han, det är ju Urban tidsfrågan när han kommer upp liksom, och Patrik Gillström, fantastisk coach, och Malin Hermansson, de är så sköna lirer de där. Det, och även SFG, jag menar, vilken debut av Lången, Christian Stigberg. Riktigt imponerande där. Så att det ser ljust ut. Inte
det var
bara
bubbel i Gävle också.
Ja.
Det bubblar. Bubblar överallt. I varenda lilla stad i Sverige. Det är så det ska vara.
Verkligen. Svenska MMA blomstrar, bokstavligt talat.
Definitivt.
Nej, men det gör det. Det är grymt. Alltså, det är en otroligt spännande framtid här för MMA framöver, och speciellt i vår del av världen här. Det är fantastiskt och det är jättekul.
Och det som är bra är att vi har haft nu en generation som har liksom banat väg för alla andra. Att så här, organisationerna tittar mot Sverige. Det är, ni har kvalitet här, och det får ju alla de här som vi pratar om liksom, att få lite mer energi. Att så här, men nu är ögonen på Sverige. Det är enklare att få kontrakt. Inte att vi kommer som ett okänt land och så här, ska vi signa en svensk, utan nu helt plötsligt, Sverige väger tungt.
Precis. Exakt. Det är en gala på lördag. Jag tänkte bara att vi lyfter en match därifrån, och det är Leon Edwards mot Belal Mohammed. Vi skulle egentligen haft Khamzat Chimaev på det kortet, men på grund av covid-komplikationer som vi har tagit upp tidigare i podden så kan han inte gå den matchen, så vi hoppas bara att han vilar nu och tar det väldigt lugnt. Han har raderat alla inlägg om en lite halvt insinuering om pension, och jag tror att så fort Khamzat bara tar ett break och låter lungorna bli utvilade och hela igen, så tror jag definitivt att vi kommer att se honom tillbaka. Men om det tar ett år, Khamzat, så vila nu. Slappna av bara och pausa upp en liten stund i livet.
Verkligen.
Så det vi fokuserar på är Belal, remember the name of Mohammed, som istället kliver in då för Khamzat Chimaev, tar sig an Leon Edwards. Leon Edwards har just nu 18 vinster, 3 förluster. Exakt samma record har Belal Mohammed. Ja, Sebba.
Ja, jag ser att Leon Edwards, i alla fall nu har ju inte han gått match på ett tag här, men att han håller en högre, säger vi, en högre kvalitet, mött bättre folk och presterat jättebra mot folk som man har alltid räknat ut han mot. Och jag tror att det här är Leon Edwards kväll. Belal Mohammed, det här kommer in på en, säger vi, han får en möjlighet, så allt kan ju såklart hända, men skills for skills så är Leon Edwards mycket, mycket bättre.
Ja. 20 juli 2019, det var sista gången när Edwards gick match.
Jag vill bara säga, gud vad man har glömt bort den där galan efter Khamzat föll bort. Jag visste inte att det var nu helgen, men nu vet man det. Och ja, det är som du säger, det är Leon Edwards match antagligen. Jag tycker väl han är lite överskattad just för att han har ackumulerat så många vinster i rad utan att fått, det är ju inte hans fel, han har inte fått den här trappan upp mot så mycket tuffare motstånd. Det är ju RDA som är hans största trumfkort, det var split decision mot Gunnar Nelson och sådär, men när han ställs mot en Belal Mohammed, då är han stor favorit. Sen är inte jag övertygad om att han är den här stora liksom potentiella mästaren eller titelutmanaren och sådär, men jag menar, vinner han nu, ger han bara chansen, får vi se liksom vem som har rätt, därför att 9 raka vinster om han vinner nu i helgen, alltså han, all otur han har haft, han, det är bara slänga upp han där liksom. Men vi får se vad de håller på att snacka om, allt det här med Usman och Masvidal och tuff säsonger och grejer, så att jag misstänker att Leon Edwards otursaga inte är över ännu dessvärre, men vi får se vart en vinst räcker nu helgen mot Remember the Name.
Yes, exakt. Vi fick en liten pratstund med Zlatko Dragonic från FCR, och det kan ni höra in nu. Zdravo, Zlatko!
Tjena.
Hur är läget och hur känns det nu efter galan? Har du fått vila ut?
Nej, alltså jag vet, jag brukar ta 3-4 dagar innan jag är återställd. Så jag är fortfarande, jag har inte smält det än. Det är många som skriver. Och det känns, spontant känns det jävligt bra. Vi har fått jättebra feedback från många det finns mycket saker vi vill jobba på. Så vi fokuserar mer på just nu. Vad ska vi bättre till nästa event? Det är det vi alltid färsk just nu. Och vi känner att det är nu man ska ta vara på. Skriva ner allt som ska bli bättre. Från, alltså, från backstage till streamen till matchingarna till allt möjligt. Då. Så det är det vi brukar liksom sätta oss ner och reflektera över galorna nu. Och sen ser vi över vad måste vi förbättra. Inte bara njuta av vad som var bra. Så, men det kommer senare.
Jag tyckte galan var riktigt bra. Jag tyckte det var underhållande matchningar. Jag tyckte när du styrt upp det riktigt snyggt. Det var en sak jag reagerade på nu när du ändå är lite inne på de här grejerna som du måste förbättra. Det var en kamera. Jag vet inte om den var under hela galan, men det var en kamera som var helt fel färgskala. Och det blev väldigt tydligt just i Felipe Lima-matchen.
Ja, vi märkte det också. Vi märkte det att det var en kamera som inte stämde. Och ja, jag håller med dig. Det är ingen snack om saken.
Men var den under hela galan eller dök den upp i sista matchen? För att jag började undra.
Jag vet inte. Det var inte jag som styrde streamen. Det var mer Davor. Liksom. Det är en fråga mer åt honom. Men vi märkte också att det var någon färgskillnad i en kamera. Jag tror det var den här krankameran typ. Det var den som var lite skummare. Ja. Men som sagt, det är såna här saker vi går igenom. Om vi jämför våra tidigare streams och allt med det här så var det jättebra. Men det finns saker att jobba på. Det är det vi går igenom just nu. Så vi märkte det där också. Så vi ska se till att lösa det där till nästa gång.
Ja, men det är ju små pet. Det är inget liksom speciellt. Alltså jag tycker allting annat var ju, det var bra. Jag gillar verkligen upplägget. Jag tyckte det var snyggt hur ni hade styrt upp allting. Och som sagt, var bra matchningar. Det var ju definitivt.
Jag tycker också det faktiskt. Jag tyckte matchningen var riktigt jävla bra. För att alla var jävligt redo. Och du vet, kom hit all in. Och det är det vi vill. Vi vill verkligen att... Man märkte att alla som kom in i buren ville verkligen köra. Så det är... Man märkte att de är här. De vill vara fighters. De vill vara... Hur ska jag förklara? De är hungriga. Det är skillnad när du har fighters som är hungriga på ditt event. Än när du har fighters som är hungriga och möter killar eller tjejer som inte är hungriga. Och vi försöker alltid se killar och tjejer som är hungriga. Och vill bli bäst i världen. Ska möta oss. Och jag tror man kunde se det här faktiskt. Jag vet inte om ni håller med mig, men det var jag tror.
Ja, det flöt ju på riktigt bra med matcherna där. Alltså det var ju antingen brutala avslut eller liksom imponerande prestationer i varje match. Och jag såg att UFC var nöjda också.
Ja, de var nöjda. De var nöjda. De hörde av sig direkt efteråt. Och de var alltså de sa bra jobbat. Vi väntar tills, vi längtar tills nästa gala. Vilket betyder mycket för oss, du vet. Ni får sån feedback direkt efter eventet. Så det känns att de har haft ögon på oss och de var nöjda.
Ja, de är nöjda där i bakgrunden hos det också här. De är nöjda hos det i bakgrunden också där och applåderar och grejer.
Ja, jag vet. Dock kom in i kontoret nu så de håller på att skrika. Jag vet inte, jag ska bara få dem till. Hej, Ken. Jag var lite sepig. Ja, i alla fall. Ja, de håller på att skrika. Jag grattar honom. Jag ber om ursäkt.
Nej, det är lugnt, det är lugnt. Sebba, du kollade ju också. Var det något speciellt som du reagerade på?
Jag förstår att det har varit svårt med vissa matchningar när många hoppat av. Liksom. Så jag tyckte att några av de här sista minuten-lösningarna, det var verkligen så här, vad heter hon? Thunders motståndare.
Adriana Fusini.
Men hon bjöd inte upp till så mycket match. Liksom. Man vill ju gärna se Thunder. Hon är ju också debutant så det är svårt att ge henne tuffare. Men man vill se henne mot lite bättre motstånd liksom, i nästa match. Men det är också så här, det var ju motståndare som var bokad sin innan som knasade till det. Så det är så här, vad ska man göra? Hon fick match, det var det viktigaste.
Ja, exakt. Exakt, det är det. Den matchen var lite så här, ja. Man såg vem som var bättre, så att säga. Och hon kanske inte var 100% i form. Men som du säger, hon mötte en tjej som var 3-0.
Exakt.
Och hon har en amatörmatch bakom sig. Så det är all cred till henne, helt ärligt. Och där, på den matchen kunde vi definitivt se hur stark amatörscen och vi har här i Sverige. Mm. Alltså, hon har ju kört mycket amatör som strike, alltså kick K1 och sådär. Och det tycker jag det speglas av hur bra scen vi har här. Med så fighters som är 0-0 och som är så duktiga som hon var. Och mötte en som är 3-0.
Kommer ni vilja ha Thunder på nästa gala?
Absolut, det är klart. Jag är redan börjat matchmaking. Jag ska vara helt ärlig. Jag är redan börjat liksom jobba lite på matchen nu. Så vi är igång redan.
Stabil.
Med det.
Vi såg faktiskt Fusini på fredag när vi satt och lunchade. Såg vi henne gå och röka en cigarett efter invägningen. Men ja, det Josefin är ju, hon är ju otroligt duktig och faktiskt är co-main event. Där var det också en riktig... det var en riktig bra ersättare där, Ashley Kelvington. Där var det en bra match även om Nasrutinov gick segrande.
Ja, alltså jag tycker Ashley, om jag fattar det, alltså jag följt han lite där. Han är ganska känd där i sin del av England. Man märkte att många supportade honom och han är bra. Han tog ju matchen på typ fan 8 dagar eller något sånt där. Och han var i form, han sa själv, jag var i form, det är ingen snack om saker. Så ja, Abu Rahman. Ja, ni såg vilken talang det är.
Helt otroligt. Det är helt
ja.
Var det någonting som har stuckit ut för er? Nu tänker jag igen, jag formulerar om frågan. Är det någonting som har stuckit ut för media som ni har reagerat på? Att fler medier, kanske inte bara härifrån utan andra länder som har reagerat på FCR. Har ni sett sånt?
Jo, jag har sett det. Jag har sett det och det är väldigt roligt. Men samtidigt, det skapar en helt annan press på oss. Jag har verkligen märkt att det har liksom varit från alltså engelska sidor, från ja, överallt. Jag har sett liksom, jag går upp på sociala medier, det är FCR överallt. Och det betyder att vi har gjort ganska bra jobb när det kommer medialt. Och sen all media som var på plats, det var ganska många medier som var där. Vilket betyder mycket, det är klart. Men samtidigt, jag personligen känner en mycket större press liksom, att det måste bli bra nu, du vet. Så ja, det blir positivt, men samtidigt så blir det mer press bara för det är så mycket medier. Och speciellt här lokalt, som typ SVT var där, alla sådana stora tidningar här lokalt, de var ju där. De brukade aldrig komma, men det känns skönt att de börjar få upp ögonen för oss. Så ja, det håller med dig på. Det var många som var där.
Har du hört någonting om hur många som har sett? Är det någon siffra ni har fått från Fight Pass?
Nej, vi ska sätta upp ett mejl idag och sen ska vi försöka få ut lite siffror. Vi har inte fått någonting än. Men vi får se, det blir intressant att se. Jag har ingen aning vad det kommer bli. Jag har ingen aning, men det blir kul att se. Jag tror det är bättre än vad vi har haft hittills i alla fall. Men vi får se.
För det är en sjukt bra dag som ni har haft galan på. Nu tänker jag verkligen på att ni fick ju liksom bli en så här frukostuppvärmning för UFC 259.
Ja, det känns som att det var typ när våran gala var över, då var det en timme emellan, eller ja. Det var något sånt där, va?
Ja.
Ja.
Den började kvart över 11, ni var väl klara där vid 9-10, va?
Ja, 9 var vi klara. Jag tror runt 9, 8:30 var vi klara. Och matcherna började där runt 11, va? Eller 10. Ja.
Kvart över.
Ja, något sånt där. Sånt där var det. Ja, så det känns, ja, det var så här uppvärmning för den stora galan.
Men när du pratar om hur du är liksom nervös och det blir mycket press på dig, när main eventet är över och du inser att shit, alltså varenda match har flyttat på bra, det har inte varit någon liksom konstigheter, någon domargrejer eller du vet sena, eller alltså ingenting, det kändes som att allting flöt på bra. Hur liksom skönt är det för dig då att pusta ut och bara oh, shit, det här gick ändå bra liksom?
Alltså det är en skön känsla. Alltså, men samtidigt är helt slut. Alltså, jag känner så här, fuck, nu ska jag riva buren. Så det känns så här, fan, alltså, det känns skönt. Det känns jävligt skönt. Det känns så här att när allt har flyttat på och matchen har varit bra, de flesta matcherna har varit bra, det känns som att man har lyckats med det man velat. Trots som Zeppo sa, vi har haft mycket avhopp i sista minuten. Ändå så blev det bra matcher. Och det känns skönt faktiskt. Det känns jävligt skönt då. Den känslan är ganska svår att beskriva. Men man är helt slut. Så det tar några dagar innan man återhämtar sig och inser vad man gjorde bra. I stort sett.
Sen är det dags igen. Eller
hur? Ja. I morse var det dags igen. Det har inte gått 48 timmar än. Men det är bra. Men vi har ju gala. Alltså, jag tänker efter. Det är lite mer än 4 månader kvar. Och jag vill ge alla som ska fightas minst 12 veckor. Så de kan förbereda sig. Så det kanske är bättre att börja titta på det direkt.
Mm. Jag tänker nu när ni har fått den här publiciteten som ni har fått, det har sänts på Fight Pass per automatik, det är mycket mer ögon och det är, då syftar jag verkligen på ögon runt om i världen. Det här måste ju också göra att andra fighters från andra delar av världen kommer väl börja höra av sig. Är det någonting du redan har märkt? Nu är det ju jättetätt in på galan, var i lördags, det är måndag nu, men...
Ja, alltså jag kan säga så här, jag fan märkt att ex-UFC fighters har reach ut till mig nu. Som jag har följt typ så här många år.
Mm.
Och sett som att de, jag behöver inte säga någon namn, men jag blir lite chockad. För det är så här, en kille som jag har följt halva mitt, alltså så här, till 5 år i UFC och åkt ut i UFC nu då. Och så skriver man, behöver ni fighters på en gala? Jag ska ge till dig, jag köra där. Jag tänker bara, aha, det här blir ganska svårt att få hit den här jävlar, du vet. Men det är jättemånga som skriver, speciellt på mail, Instagram, till mig privat också. En hel del som skriver. Och det är bra, för det är skönt att kunna sätta sig ner och ha mer options.
Det vore väl riktigt fett att ha alltså någon profil på nästa gala som lockar till sig ännu fler ögon. Mm. Att ni har någon gammal veteran eller något som ändå gör att säger vi, fler tunar in runt om i världen.
Lite dragplåster liksom.
Exakt.
Alltså, jag förstår vad ni menar, men jag vill inte ha det så. Jag vill ha unga uppkommande talanger som ska upp. Det är det jag vill ha på galorna. Så det är
ingen alltså, ung talang mot gammal veteran då?
Vad sa du?
Ingen ung talang mot gammal veteran då?
Jo, så ska jag kunna ha det. Så ska jag kunna ha det, absolut. Men det är definitivt. Men det är också en liten, om man får ihop det, att ta hit en veteran. Du vet, det är det som är frågan. Men
pengakostnad också.
Det är ganska stora kostnader som vi inte där än kanske.
Nej. Nej, det är, alltså jag ser ju redan fram emot nästa gala. Jag hoppas att det kan vara där då. Att det har lättat upp lite med alla restriktioner, men kanske var där också och stötte liksom live på plats. Det hade varit grymt.
Jag har en grej att säga. Jag tycker det var jättekul att se många göra proffsdebuter också. Som har gått in i proffsscenen nu. Många som fightade som amatörer. Och vi hade ju flera på det här kortet som liksom, nu är de proffs. Och det finns ju jätteroliga matchningar framöver att göra med dem. Och ja, det är underhållande matcher.
Ja, det är fantastiskt kul.
Jo, det är det. Men ja, det är det vi ska syfta om nu på nästa kommande gala. Det är mer att ta in där Norge, Danmark, Island, Finland och Sverige. Cool. Så inte bara matcha svenska mellan varandra. Vi hade alltså första början hade bara, vi hade 2 islänningar på kortet. Vi hade norrmän, vi hade finland, alltså folk från Finland. Mm. Men det var så mycket drop, alltså många som hoppade av och blev skadade innan ens vi publicerade matcherna. Så jag har lite åtanke att vi ska ta hit lite folk från Island och Mer kanske mer från Norge också nu. Mm. För jag tyckte att det var många från Norge som tittade på oss. Och vi hade bara en kille från Norge, vilket jag tycker KKR då. Mm. Så jag tycker att den mixen att få upp alltså Sverige, Norge, Finland mot Danmark och sånt där. Det känns som att det är en bra koncept.
Ja,
jag gillar det.
Kan du bli Skandinaviens, hur säger vi? Så här, tar upp nya stjärnor och liksom någonstans för folk att tävla. För jag vet att många från Norge åker till England och tävlar. Kan de börja åka till Sverige istället så är det ju ännu bättre.
Exakt, det är lite så vi tänker. När du nu frågar någon här, att vi ska ta hit gamla veteraner till Fight Club Börs och lägga mot nya uppkommande stjärnor. Jag vill hellre lägga Norge och Sverige mot Norge. Förstår du vad jag menar? Sådana matchningar vill jag hellre göra.
Landskamper.
Sen blir det ju dags för...
Inte landskamper, inte bygga, alltså man bygger det så lite, men de fightas för sitt eget namn, inte för ett land. Men att de är från den här delarna.
Sen blir det dags för Zlatko White att träffa Dana White också. Kör en looking for a fighter i Sverige.
Ja, vi får se.
Inte omöjligt.
Vad sa du?
Inte omöjligt, looking for a fight här i Sverige. Dana kommer att hälsa på Kamsat lite kanske och passa på att komma till Västerås.
Det hade varit jävligt coolt faktiskt, kan jag säga. Det var ganska coolt. Jag stod där uppe med Hamzat och sa till honom bara, för 3 år sedan så hade vi en bur där och 3 lampor och du stod som amatör. Det är samma arena men det såg lite annorlunda ut. Han bara, ja det är sant fan alltså. Och plus att han är världsstjärna idag. Ja. Så det är när man tänker efter på 3 år tillbaka till en ligatävling. Och nu kolla på det idag. Det sändes för 2 dagar sedan så sändes det i 180 länder. Vilket är ganska flippat. Så jag kommer att tänka på det när vi stod där och kollade på lite matcher. För han var ju där. Så det är ganska sjukt hur saker som kan hända bara efter 3 år.
Kände du att fightersna kände på sig det här också, att nu är det på Fight Pass liksom, att de fick lite mera, att de ville prestera bättre och kände att så här, nu har jag liksom hela världen som tittar på mig också.
Alltså jag vet, det kändes att när jag sa att vi ska sända på Fight Pass, då var det ganska enkelt att få till en match. Hänger med? För det många ser det som en möjlighet. Och när du kollar på vilka galor som sänds där, det är ganska kända galor. Som i Europa Cage Warriors har varit i flera år. Och det är många från Cage Warriors som får ögon på sig från USA. Och kanske får ett kontrakt med UFC efter ett tag. Så jag kan tänka mig att fighters som var med hade lite så här, hade det i åtanke att det är fight pass. Man ser den här UFC-loggan där inne i buren.
Precis.
Det blir lite speciellt, tror jag.
Det är inte så att folk som för några år sedan sa att men skit i det där, hört av sig nu och sagt fan vad bra Zlatko att du inte lyssnade på mig.
Ja, jag vet inte, alltså. Jo, men det är klart. Det är klart. Det har varit så här, typ så här, bra jobbat. Typ. Men det är ingen som säger att jag hade fel för 3 år sedan. Men de säger att det är bra jobbat, definitivt. Så det känns skönt.
För er som vill veta vad det är jag insinuerar om här, så kan ni lyssna på Öppet sinne ifall ni inte har hört det där. Zlatko och Davor, hans brorsa, var med och just vi pratade om hela grejen med FCR, hur det kom sig att ni startade och kom in på allting, så det ska ni passa på att lyssna på. Har ni någon mer fråga till Zlatko, eller ska vi låta han börja matchmaker inför nästa event?
Jag ska ringa Jörgen på honom så kommer att ta en kaffe matchmaker lite.
Ja, men fan, vi behöver nog ta en sit-down här i podden snart, du, jag och Jörgen och brorsan, så vi kan planera, eller ni får planera öppet i det offentliga lite inför nästa event. Det tycker
absolut.
Jag.
Ja. Absolut, det får vi göra. Det är bara att hitta till när du vill att vi ska komma.
Ja, men det är grymt. Hörru, superbra jobbat från dig, från alla ni som har varit involverade, till alla fighters. Verkligen hatten av, alltså, för en otroligt snygg prestation. Och för, alltså, Zlatko, du och, ni ska verkligen vara stolta över det ni gör. Alltså. För ni håller just nu på att ta MMA till en annan nivå. Det är snyggt jobbat på egentligen så pass få event som ni har gjort. Så keep up bara och fortsätt.
Tack så mycket. Ja, vi ska fortsätta. Mm. Och jag vill tacka alla er som har stöttat oss hela den här vägen.
Yes, det vet du. Och det kommer vi fortsätta göra.
Yes, tack för en grym gala, Zlatko.
Yes.
Ha det bra, grabbar.
Ha det bra. Gör vi. Tja.
Tja.
Där har ni det. Och det var allt för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Följ oss på Instagram, MMA-podden, @PaulEdvaje.
Twitter, SebSebAreal1.
MMA_Asha och frontkick.online.
Där har ni det. Det är allt. Och glöm inte att stötta oss på
Patreon.
Det är några nya som har hoppat in och det tackar vi jättemycket för. Några har bumpat upp sina pledgar till och med rejäla summor. Det uppskattar vi jättemycket, för vi håller just nu på att bygga upp så att vi kan ta MMA-podden till nästa nivå. Och vi hoppas verkligen kunna släppa nyheter om det väldigt, väldigt snart. Glöm inte att dela på era sociala medier och gå ut och njuta av solen. Tack för den här gången. Hej då!
Peace! Boom.